Det är dags för podd idag och vi har gäster, vet ni. Det händer ibland. Och vanligtvis så är det någon som jobbar inom professionen. Det vill säga som jobbar med typ samma saker. Fast idag är det inte det. Idag har vi en gäst som har varit med på en resa, kan man säga. Det har varit många år där det har varit jättejobbigt för honom med stressutmattningsproblematik och framförallt med en väldigt hög nivå av prestation. Och den här prestationen, har vi pratat om innan här i podden, den kan äta sig in i livet på ett sätt som är väldigt svårt och liksom både förutse och greppa. Och, så där. Och speciellt då om man är idrottare. Och speciellt kanske ännu mer då om man har idrottat sedan väldigt unga år och på sin topp är då fjärde bästa tennisspelaren i världen i en idrott som är otroligt hård konkurrens i. Så Robin Söderling, välkommen hit.
Tack så jättemycket. Det är kul att få vara med. Jag är en trogen lyssnare av din podd.
Ja, det är jättekonstigt att höra det faktiskt. Men jag tycker om det liksom när man har podden som lite sådär stöttning och hjälp. Det är ju någonstans det som är meningen.
Ja,
med hela grejen. Du var väl inte riktigt så högt som man kan komma i rankingen i världen. Men det var väldigt, väldigt högt. Är det någon som har varit högre rankad än dig i Sverige?
Ja, i Sverige har vi haft, du vet, vi har ju det svenska tennisundret pratar man om på 80-talet. Jag vet inte om du börjar ju med Björn Borg, Jan Edberg, Mats Wilander. Det var ju de tre som var världsetter.
Ja, de var ettor, ja.
Vi har en fantastisk tennistradition i Sverige och för att vara ett så litet land har vi ju haft liksom otroligt många bra spelare.
Jag tänker på det där just när det var liksom väldigt hög kvalitet förr. Hur hade de gubbarna stått sig idag?
Nej, det hade inte ens gått i en annan sport.
Ah,
beror på hur långt tillbaka i tiden man går såklart. Inte 10 år, men 20-30 år, ja då, nej, det är en helt annan sport. Ah. Allt har utvecklats så mycket. Framförallt har spelarna blivit så mycket mer fysiskt kapabla liksom. Man ser nu, det är jag, när jag spelade var det 10 år sedan, jag är 1,92, jag var lång liksom, men nu ser alla ut som jag gjorde, nu är jag medel och alla rör sig bra och träningsmetoderna har utvecklats, spelet har blivit mycket mer fysiskt.
Och det är väl lite sådär folk som pratar om typ Pelé som världens bästa fotbollsspelare. Ställ honom bredvid Messi så behöver Pelé moppe för att hänga med liksom.
Ja, nej, men det går ju halva.
Och då hade vi ett hack i maskineriet, men det gör ingenting. Nej. Det är så med tekniken ibland liksom. Vi pratade om idrottare nu och då.
Just det.
Och det ser inte likadant ut liksom.
Ja, nej. Det är inte bara unikt för tennisen, utan alla sporter har ju gått framåt. Och som du sa det med fotboll, och man har fantastiskt många duktiga äldre fotbollsspelare. Du pratade om Pelé där, men det går ju i halva farten liksom.
Ah, ja.
Och det kan jag tycka är lite synd ibland, för det som har hänt med, om jag går till tennisen, det är att de här riktiga liksom bolltrollarna och lirarna, de finns inte längre, för att man har inte tid för det. Det går så snabbt och spelet är så fysiskt.
Mm.
Att de försvinner liksom, och så blir alla spelare ser likadana ut, stöpta i samma form.
Mm. Ja, det är, och jag tänker att det kanske är också en del till att att man höll längre på den tiden än vad man gör idag liksom. Det är ju lite så, en Ferrari Formel 1-bil går inte att pressas hur länge som helst, utan har sina varv i sig, sen får man typ slänga den bilen.
Ja, nej, men jag pratar lite med Mats Wilander då, som är en av våra stora. Och han berättar på hans tid där, när han spelade tävlingar, då tittade han på lottningen innan, då sa han så här: de första matcherna då kan jag vara uppe och gå ut och dricka lite bärs och jag behöver inte sova så mycket, sen från kvartsfinal semi, ja men då blir det lite tuffare, då får jag väl kanske skita i bärsen och lägga mig i tid liksom. Så konkurrensen var ju den var ju inte på samma sätt då liksom.
Nej. Det är jätteroligt faktiskt, tycker jag. Det.
Nu är det så här, du vet, spelarna reser med hela team. Det är dietister, det är massörer, det är kiropraktorer, det är strängare, det är tennistränare, det är fystränare. Ja. Och allt liksom är minutiöst.
Sen tänker jag också, ekonomin lär ju ökat.
Ja.
Det, man får väl rätt mycket deg om man vinner en stor tävling, liksom, en stor turnering.
Absolut. Ja, det är jättebra. Det är jättebra pengar. Framförallt är det för de allra bästa tjänar ju jättestora pengar, och sen så även liksom de andra också. Men det, tennis är ändå tufft på det sättet, för att det är inte så många arbetstillfällen. Det kanske är de 150 bästa i världen, kanske 200 som kan leva på det. Det är 200. Ja. Tittar man på många andra sporter där det är mycket pengar, ja, med fotboll, hockey, vad det kan vara, då det finns ju så många arbetstillfällen. Du har så många olika ligor, du har flera divisioner där du ändå kan leva på sporten. Liksom. Mm. Tennis är, man ser att det är enormt mycket pengar, men det är förhållandevis få spelare som tjänar de pengarna.
Ja. Och det är väl, så är det väl egentligen de flesta idrotterna, oavsett vilken individuell idrott det är.
Ja.
Det är ju samma UFC, alltså fighting, ja. Det är bara de som drar mest publik som får de pengarna, sen är det spottstyvra lästa liksom.
Ja, de bästa får allt. Ja,
ja, verkligen så. Men du kraschade ju också ganska hårt.
Ja.
Jag vet att du, när vi har pratat tidigare, du och jag, så har du berättat om en situation på ett hotellrum i, var det New York va?
Mm.
Som inte var frack. Där var det inte, det var inte det bästa du varit med om.
Nej, fy. Usch, jag får nästan så här rysningar när jag tänker på det, trots att det var liksom 10 år sedan. Och det var väl egentligen, det sjuka var att jag kraschade egentligen
innan.
Någon månad tidigare.
Ja.
Och mådde lika dåligt.
Ja.
Men jag vet inte hur jag... Jag skulle spela US Open då, som är en av de 4 största tävlingarna. Den går i New York på hösten. Och jag mådde så jävla dåligt. Men jag skulle bara dit. Så jag satt på planet liksom. Och mådde så dåligt. Visste inte jag skulle överleva flygresan. Men ändå i mitt huvud så var det bara, jag ska dit. Men sen så var det... Och jag var där och försökte träna. Och jag mådde katastrof. Men sen så var det kvällen innan match. Då var det liksom bara, jag tänkte på att imorgon ska jag spela match. Och då bara la kroppen ner liksom. Då, så det, jag var ju kvar där. Låg kvar där i 2 veckor på hotellrummet innan jag kunde flyga hem igen.
Ja. Det är ju en väldigt, det är ju en väldigt kraftig smäll som du har fått. Men den är ju också uppbyggd under ganska lång tid ju.
Ja, nej, men man måste ju gå tillbaka. Jag vet ju nu så här i efterhand att jag hade ju symptom, ja, men i flera år innan.
Ja.
Men hade någon frågat mig liksom... Bara några månader innan jag kraschade, hade någon frågat mig, hur mår du? Då hade jag ärligt sagt, jag mår skitbra.
Mm.
Och trott på det. Men nu vet jag ju att jag mådde ju liksom, jag mådde inte bra. Du vet, jag kände mig orolig, jag hade upp i varv, jag hade svårt att sova, vaknade mycket, var irriterad. Du vet, alla de här klassiska varningssignalerna. Men jag är väldigt duktig på att ignorera.
Mm. Och jag tänker så här att det hänger nog ihop en hel del med det här just prestationsångesten, kraven på att leverera. Att man tolkar de signalerna på ett helt annat sätt egentligen än vad som är rimligt. Istället för att se sjukdomsspåret så tänker man att det är bara ett glapp i maskineriet och så kör vi vidare. Liksom.
Ja, men det var lite... Ja, jag har alltid löst allting med att kämpa lite hårdare.
Ja.
Så fort det har varit ett motstånd, ja, men då får jag väl bara kämpa hårdare liksom.
Mm.
Och ju mer motstånd det blir, ju hårdare får man kämpa hela tiden. Men det är klart att jag tänkte ibland så här, att ska det vara så här? För jag vet, som du sa, jag var 4 i världen och jag hade nått liksom mina barndomsdrömmar och hade nått dit som jag bara liksom, det var som en stor dröm. Men sen så när jag var där så började, vet jag att jag tänkte väldigt ofta att ska det vara så här? Vad är det här jag har kämpat för?
Mm.
Jag trodde liksom att i hela min ungdomskarriär, då var det bara jag kommer dit, då blir det guld och gröna skogar, då är allt fantastiskt, då är det liksom, då har jag nått målet. Men det var ju då det började liksom, på något sätt, och det var svårt att få ihop. Och så får man ju liksom, så får man nästan dåligt samvete också, för att när man tänker på det, men tänk vad privilegierad du är. Du får ha liksom din hobby, det du älskade när du var liten, som ditt yrke. Du får resa runt världen, tjäna pengar, och ändå är du inte nöjd. Ja. Vad är det för fel på mig? Hur kan jag inte ens uppskatta det här?
Det där är ett jättevanligt fenomen.
Ja.
Och faktum är att det triggar ännu mer skuld.
Mm, absolut.
För att det här med just att man måste prestera. Att man är skyldig att prestera. Att om jag inte presterar så gör jag mer eller mindre fel. Det här är min plats i livet och världen, det är att prestera. Det är ju skuld som är bakom hela den motorn bakom alltihopa. Och du vill ju inte liksom ha mer skuld. Så det blir ju ett jättestort moment 22 när du har allting som är jättebra på pappret och du lever drömmen. Och så mår du dåligt, men så får du inte må dåligt. För du borde ju faktiskt, du borde förstå nu att det här är inget dåligt. Alltså det här är så här, va? Men när de här mönstren är så starka och man har börjat att må dåligt på insidan, så är det väldigt ofta det går åt det här hållet. Och det blir faktiskt ännu knepigare att komma ur det, eftersom det kommer ligga i vägen, de här känslorna, för att till exempel söka hjälp.
Mm.
Till exempel att börja prata om hur dåligt det är. Och man kan inte med och nämna att man mår dåligt, för man är rädd för att få den här tillbakakastad. Men du som har allt.
Mm. Ja, precis. Och jag fick ju den. Det var väl några gånger jag försökte prata med några nära, men jag märkte att de kunde inte förstå. Liksom.
Nej.
Och jag sa det faktiskt, jag sa det till min pappa någon gång, att jag mår inte bra, jag tycker inte det här är kul. Liksom. Jag vet inte vad jag håller på med. Och han sa bara, men herregud. Kommer du ihåg, alltså nämnde han en kompis namn som jag kompis med när jag gick i skolan. Ja, absolut. Ja, jag träffade hans pappa nere på byn här för några veckor sedan. Aha. Ja, hans son jobbar i kassan på ICA nu och var glad att du inte gör det liksom.
Ja.
Du ska nog inte vara så missnöjd. Och då blir det som du säger, man tänker, vad är det för fel på mig?
Ja, och i själva verket då, så det kanske var exakt vad du hade behövt att göra under en period.
Jag tänkte så, tänk om jag bara fick jobba på ICA, ingen press, sitta där och blippa varor, vilket fantastiskt liv, tänkte jag.
Och här är det ju, alltså det är väldigt, när vi har pratat innan du, alltså, som du har sagt, det här är jättetydliga mönster som du har liksom.
Ja.
Det här är så såklart, och det händer ju alltså än idag, för att även om inte du tävlar längre så är det här någonstans grundinställningen i livet och världen. Och det är också därför som det är svårt att bryta.
Mm.
Och du har ju varit negativt påverkad av de här sakerna ganska många år. Och det låter ju kanske alltså extremt sådär, men det är det inte. Det är inget konstigt att ha haft det tufft så länge som du har haft det, för att ingenting ändrar ju sig egentligen.
Nej.
Om man inte gör det för, alltså om man inte gör en insats för att det faktiskt ska ändra sig. Och då är det här värdet, värderingen utav prestation är ju väldigt, det är ju avgörande liksom. Varför är det vackrare än allt annat liksom?
Mm.
Och vad finns det mer i världen som är vackert, som kan ge värde istället? Vem är du i dig när du inte presterar?
Mm.
Hur hittar man det liksom? Så att i många avseenden så är det också en det blir ju nästan som en existentiell fråga. Vem är jag liksom? Vad vill jag? Om inte jag presterar, vad är det då som är fint och vackert och starkt och bra liksom?
Ja.
Och det är därför som jag menar att många, alltså man är, att vara sjuk i många år, det är inget konstigt alls.
Nej, jag vet ju, jag höll ju igång det. Det tog, som jag sa till dig förut, det tog nog, det är svårt att säga, att man vaknar inte upp en dag och så känner man, nu mår jag bra.
Nej.
Men ungefär, det tog ungefär 7 år.
Ja.
Och nu vet jag ju, liksom, nu så här i efterhand så vet jag ju, oj, 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 vad många år jag höll igång det.
Ja.
Jag vet inte hur lång tid det hade tagit annars. Det går ju inte över en natt ändå. Det hade säkert tagit något år eller två. Men oj, vad jag höll igång det. Med hela tiden, så fort jag var lite bättre. Ja, i början var det ju att jag började träna och skulle tillbaka till tennisen. Och så fick jag bakslag och blev jättedålig. Och det var allt från en vecka till 8 veckor bakslag liksom. Och så var jag lite bättre. Och när jag låg där i bakslaget då tänkte jag aldrig mer. Och så blev jag lite bättre. Och då var jag fan i mig tillbaka igen. Och så samma visa igen. Och det höll på så många år liksom. Jag någonstans till slut förstod att nej, men så här kan jag inte hålla på liksom.
Nej.
Och det är ju först då det... När man måste ge kroppen den återhämtningen som den behöver. Och det handlar inte bara om att göra under en vecka. Utan det handlar ju om att göra det under lång, 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 lång tid.
Mm.
Så blir det sakta bättre.
Mm.
Och sen har jag ju insett nu att det handlar inte bara om... Det är inte som att man gör det här tills man blir frisk. Som en förkylning och sen kan man köra på. Utan det handlar ju om att okej, även när man mår bra så måste man liksom... leva sitt nya liv inom situationstecken. Man kan aldrig gå tillbaka till det gamla för då hamnar man där igen.
Ja, alltså rent tekniskt sett så vill du ju inte tillbaka dit. Nej. För det var ju den versionen utav dig själv som satte dig i skiten från början liksom.
Och det var ju först när jag insåg det som det kanske började bli bra på riktigt liksom. Att man bara, nej men jag vill inte ens tillbaka dit.
Nej.
Inte ens som jag hade kunnat.
Nej, och det finns ju liksom inte... Många får ju en sorg i det. Alltså, vad synd det är att jag inte kan bli som det var förut. Ja, okej. Jag förstår att det finns saker där som du hade önskat fungerar idag också. Men då är det här definitionen på att fungera.
Mm.
Hur var det egentligen med energin? Liksom? Hur var det med förmågan att hantera prestation? Hur var det liksom med att alltid var bedömd, alltid och kanske också som ju då såklart blir ytterligare en faktor när man har tagit sig till den platsen som du tog dig och då blir granskad utav alla.
Mm.
Det var ju inte så att du kunde köra US Open lite i smyg och så var det gött.
Nej. För det var inte det du säger, det kom, jag kände att det kom från alla håll. Dels satt jag en enorm press på mig själv, men det kom till liksom sponsorer, folk som tävlingarna som betalar pengar bara för att man ska komma dit och spela pengar innan du ens har börjat spela om prispengarna, och de förväntar sig någonting, och det är agenter som vill ha sin del av kakan som, alltså, man alla har så höga förväntningar, och deras på något sätt mående och deras inställning påverkar så mycket av hur jag presterar.
Mm.
Så det var som att det kom från alla håll liksom. Och sen så den största pressen var väl kanske när jag satte på mig själv.
Och jag tänker så här att den stora, riktigt stora klumpen press, den sätter du säkert själv. Men att alla de här andra delarna bidrar till att katalysera den liksom. För på något vis så, när du funderar på tanken, i den perioden, när du funderar på tanken där att inte prestera. Eller att underprestera till exempel.
Mm.
Så är det skitjobbigt för dig. Och då kan du också bekräfta att det här är skitdåligt för andra.
Mm.
Alltså får du inte.
Nej.
Och då ökar pressen. Och jag tänker så här att nu var ju du på den världsscenen. Och det var ju, du var ju en, ska vi säga, en global offentlig figur. För det är man när man är så högt ankad i tennisen. För det är så stor idrott. Det är nog ingen som inte har talat om Nadal eller liksom de här. För att det är en idrott som pratas väldigt mycket om.
Mm.
Det är stora turneringar, det finns ett stort intresse. Även om man inte är tennisspelare så kan man tycka om att titta på Davis Cup eller på Wimbledon. Liksom, för det är någonting annat. Så det blir ju en extrem press där.
Ja, framförallt pressen. Det värsta är ju pressen när jag inte spelade. Det var som att liksom... Många frågade mig, men hur kan du gå in och spela Grand Slam-final? Och hur kan du gå in? Det sitter 20 000 på läktaren och det är liksom flera hundra miljoner som tittar på tv. Ja. Nej, men då är jag på banan. Då är det lugnt.
Ja.
När jag väl var på banan, då var det liksom lugnt. Men det var ju allt det här som du säger, innan och efter och när man inte var på banan. Ja. Men det var som att banan var min fristad till slut.
Ja, och jag tänker också på banan där... Där kan du ändå kontrollera prestationen.
Ja.
Det kan du inte göra när du sitter liksom hemma och ska försöka ha semester.
Nej.
Och TT försöker nå dig liksom för att vill ha en kommentar på vad någon annan har sagt.
Absolut.
Det det finns ju nivåer där. Och jag tänker så här, även om du var på de här nivåerna så är det ju otroligt jämförbart med hur människor har det i sina liv idag. Alltså typ jag eller random medborgare, svensk person, alltså det här. För man har den här pressen på sig själv.
Mm.
Och man känner pressen ifrån allt ifrån arbetsgivare till samhället, från kompisar, ifrån familj. Och även om det inte är liksom kanske uttalat så mycket att man borde vara på det här sättet, så uppfattar man det mellan raderna liksom.
Ja, men jag tänker att kroppen gör ingen skillnad. Alltså,
nej, nej.
Jag var liksom inte mindre nervös när jag spelade SM när jag var 13 jämfört med hur nervös jag var när jag spelade liksom en Grand Slam-final där det var hundratals miljoner tittare. Det var samma känsla i min kropp.
Liksom. Eller hur?
Ja.
Och jag tycker det där är fascinerande, för jag tror att människor överlag liksom kollar på situationen och tänker att nervositeten ökar bara det blir mer liksom.
Mm.
Men i själva verket så är det kan mycket väl vara svårare när det är mindre. Och ja, att när det är stort så händer det inte så mycket alls egentligen, utan man tänker inte på det sättet.
Nej.
Det är en fascinerande sak, tänker jag, i huvudet här. Att, och det handlar ju om hur är den liksom subjektiva uppfattningen av verkligheten.
Ja.
Hur uppfattar du den här verkligheten? Och det var inga problem att gå in på den banan, för där kunde du prestera. Du fokuserade på prestationen. Sen så hände det inte så mycket för, alltså, mer än det. Du tänkte kanske inte på att det var en jättestor turnering och att det var jättemånga tv-tittare, utan du kollade bara på nästa boll.
Liksom. Man blir så i nuet och jag vet att ja, men det här kan jag. Och det som du säger, man lär ju sig, det är nästa boll, det är det man måste träna på tennis och liksom trycka bort känslor och bara nästa boll, var i zonen, var i nuet och bara fokusera. Så då släppte det ju liksom lite.
Ja.
Men det intressanta du pratar om, jag märkte ju det att till slut så det blev ju som hur jag kände mig som människa. Om jag tyckte att jag var en bra eller dålig människa var till slut beroende på om jag vann eller förlorade på tennisbanan. Ja, men du vet, vann jag och det gick bra. Och du bara, ja, men jag känner mig rätt bra. Jag är en bra människa och livet är bra. Och så förlorar jag då liksom, nej fan, jag är sämst. Det här suger, det är inget kul. Och då jag började fundera över det. Men hur kan jag bry mig så mycket om att slå en gul boll över ett nät innanför några linjer? Hur kan den grejen som är så obetydlig i världen få mig att vara liksom... Det var det viktigaste som fanns.
Ja.
Jag kunde tänka ibland att bara jag vinner den här matchen så skiter jag om jag dör sen. Ja. Så viktigt var det.
Ja.
Det var liksom, och det är nu så här när man får perspektiv på det och tittar på det, hur kunde jag bry mig så mycket om något så obetydligt?
Och jag tänker så här att en av orsakerna till att det är så, det är att du börjar ju väldigt unga år.
Mm.
Och där du fick lära dig liksom att det här är det viktigaste som finns i hela världen. Det bara är så.
Mm.
Det är så här det är hemma hos oss liksom.
Mm.
Och det är, vad ska man säga, privatpersoner som inte liksom är idrottsprofiler, det är ju samma grej där liksom. Om föräldrarna tycker att det är högsta betyg vi ska ha i skolan, för det är så vi gör här, vi ska hjälpa alla andra först, för annars så pratar folk negativt om oss, och det är så ska vi inte ha det i våran familj, utan det här fungerar så här. Det blir ju samma sak liksom. Det lärs upp en värdering utav ett fenomen som egentligen inte har det värdet, utan det är någon annans värde som man har surfat på liksom.
Mm.
Vilket också gör det väldigt svårt att bryta då så småningom när man har landat i det, att det är dags att bryta det. För det kommer ju fortfarande vara värt med prestation.
Mm.
Och det är ofta här det blir problem då för människor, kanske som kommer som patienter till mig då. Man har haft prestationen som en nödraket. Man har kunnat använda den hela tiden som en strategi för att, ja, du vet, komma fram mot, ta hand om situationer och så vidare. Men så kom den dagen det inte går längre. Motorn håller inte för den typen av prestationer som livet har kommit till att kräva.
Mm.
Och då finns det ingenting kvar.
Nej.
Det finns ingenting. Vad har jag sen då? Ja, när ljuset är släckt och dörren är stängd hemma. Vad har du då? Ja, men då har jag bara nästa prestation. Ja, men du. Då, där har vi någonstans. Där måste vi börja liksom.
Men det vet jag många andra spelare som jag har pratat med som har slutat. Som liksom efter dem. De har tänkt hela tiden på slutet av karriären. Vad skönt det ska bli när jag slutar. Och sen när de slutar så har de fått som depressioner. För att de, men vem är jag nu? Vad ska jag göra nu? Det har jag aldrig riktigt fått. Och det tror jag beror på att när jag blev dålig, då blev jag så fruktansvärt dålig. Så allt fokus var, jag kan inte må så här. Jag skiter i tennis, jag skiter i allt. Det här är överlevnad. Och då blev det så mycket fokus på det istället. Men sen det är klart att ju bättre jag blev sen, ju mer kom ju de här känslorna att ja, men fan, kan jag inte göra det här? Liksom, hade jag något år tidigare bara, ja, men du får må så här mycket bättre. Men du kommer inte kunna gå tillbaka till tennisen. Då har jag tagit det alla dagar i veckan. Mm. Men sen när man väl mår bättre, så tar man lite det för givet också. Och då blir det nästa problem att fan, fokuserar man på, varför kan jag inte spela tennis? Varför funkar det inte? Då blir man är man vill ge den framåt liksom.
Det blir en väldigt spiral utav det där liksom.
Ja.
Alltså och där sätter du fingret också på dels varför man är dålig så länge.
Mm.
För att det är i princip de här cyklerna som man går i.
Mm.
För att under tiden som du är dålig så händer det i regel ingenting för att förändra de här sakerna. För normalt sett så är det ju inte det här du jobbar med på insidan att nej. Jag måste utmana värderingen att det här är inte allt liksom.
Nej.
Utan man fokuserar på att må bra, då vilar man och sådär. Men problemet då om man bara vilar och är stilla, men då presterar du inte. Så frågan är då, vad blir det för typ av återhämtning egentligen när man bara ligger och väntar på prestationstillfället?
Nej, det är först när jag liksom gav upp och bara, nu skiter jag det här, nu slutar jag med tennis efter några år. Gick jag ut offentligt och sa det.
Ja.
Det var väl då liksom men jag började läka bättre.
Mm.
Även om jag kanske inte var... Jag förstod aldrig, jag tyckte jag hade tagit bort. Ja, men jag har ju tagit bort tennisen. Och jag tyckte, men jag hade ju inte tagit bort i närheten av så mycket som jag hade behövt ta bort.
Och kanske också att det finns ju liksom ingenting man kan kunna. Liksom, men man tar också kanske bort lite fel saker.
Mm.
Nu var nog tennisen så präglad för dig att det är här man tävlar.
Mm.
Och så tar man bort allt annat runt omkring först kanske. Och så att man kan fortsätta med det. Och sen så finns inte tennisen. Då man tar bort allt som ger värde i övrigt. Men så tar man bort den sista grejen och då finns det ingenting.
Mm.
Och det är väl därför jag tänker att många glider ner i djupa depressioner som slutar idrott. Jag tänker ju alltid på Micke Ljungberg när jag hör de här sakerna. Liksom.
Ja, det är tragiskt.
Han slutade brottas liksom på en lördag och på måndag så fanns det ingenting. Och så är det en person då som har haft psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom länge och har multipla liksom, självmordsförsök och till slut lyckas då. Liksom. Och det finns ju någonting i det och det är just det här med att vad ska man göra efter idrottskarriären är slut liksom. Och här kommer ju in de här grejerna att det måste finnas bra saker samtidigt. Och det är ju precis då egentligen samma diskussion som jag har med mina patienter när det handlar om återhämtning. Det måste finnas bra saker, det måste finnas roliga saker. Det kan inte bara vara massa prestation, det kan inte bara vara massa press och måsten. Vart är värdet? Ja, jag vet inte. Då tar vi reda på det.
Ja. Nej, men det var ju det ett stort fel jag gjorde. Ju bättre jag blev, ju tuffare det blev med tennisen, ju mer tog jag bort de här sakerna som jag faktiskt uppskattade utanför tennisen.
Eller hur?
För jag kände, men det har inte tid med, jag får ta det sen. Liksom. Nu är det bara full fokus. Jag skulle ju nu, hade jag fått göra om det så skulle jag ju liksom, men jag kanske skulle pluggat någonting samtidigt liksom på distans för att ha något annat och tänka, men det här vill jag göra, planerat lite för vad ska jag göra efter? Eller kanske... Istället för att tänka, nu måste jag var ju otroligt bra på att vila. Man är ju jättebra på att vila, men man är bra på att vila fysiskt.
Ja.
Man vilar kroppen,
ja.
Liksom, hårdvaran.
Ja.
Men mjukvaran har man ingen aning om hur man ska vila. Liksom.
Nej.
Men, så då, nu måste jag bara ligga hemma. Jag måste sova, jag måste ligga hemma för jag har vilodag idag.
Ja.
Men då tänker man ju på nästa träning eller nästa match eller nästa liksom tävling. Och då blir det inte riktigt vila. Visst, det blir vila muskulärt, men det blir liksom inte vila själsligt.
Nej, och så väntar man bara på nästa tillfälle att prestera. Precis. För det är det här jag ska göra nu. Jag tror absolut som du, alltså att ha ytterligare en grej som man faktiskt kan flytta fokus till. Och är man då ute och reser mycket som du var liksom, då kanske det är någonting man får göra i huvudet liksom. Det kanske inte är någonting som är precis tvärtom. Jag tänker också att musik hade kunnat vara en sån grej, lära sig ett instrument eller vad som helst, hade också kunnat fylla det, den funktionen. Sen är ju frågan då, det här hade ju antagligen då behövt, om vi kollar i backspegeln, så hade det behövt hända ganska tidigt i din karriär. Eftersom du var så hårt pressad, alltså från ganska unga år. Man har behövt ha med sig det redan från början. Att okej, vad ska du göra idag för att göra precis tvärtom? Vad är tvärtomövningen idag? Idag är tvärtomövningen att jag ska gå ut och prata språket här i stan. Jag har tagit lite spanska och nu ska jag ut på ett café här och prata. Försöka kommunicera på språket.
Exakt. Ja.
Men när det väl har smält, liksom, när det har blivit en stressutmattningssituation utav det, så är inte det här... Jag tänker i första läget här så är det ändå riktig vila. Det handlar om liksom avkoppling, och då kan det ju vara så att man måste fokusera på någonting annat. Och då kan ju det, då kan det ju vara mindre situationer som är lösningen där liksom, att
Nej, men det var som att det fanns inget alternativ för mig. Det var som när det blev så där dåligt, när det brakade, då det spelar ingen roll om jag hade haft en pistol mot mitt huvud och någon hade sagt jag skjuter dig om du inte går in på en tennisbana. Jag hade inte kunnat ändå. Då för första gången så kunde jag inte längre bestämma över min kropp. Jag kunde inte längre köra över den. Nej. Utan den tog kontrollen. Det spelade liksom ingen roll. Jag hade inte kunnat fortsätta.
Nej. Och det kanske är som är lite retroperspektivet. Kanske är en av nycklarna liksom, till att du faktiskt kom ur spiralerna till slut.
Ja.
Att hade det inte det sagt stopp på det sättet, så kanske du hade blivit ännu sämre. Och framförallt då i det mentala. Jag har ju patienter som alltså rent kognitivt kanske inte kommer att fungera igen. Att det har blivit liksom så kraftig utmattning att det är frågan om inte det har tagit skada. Liksom. Nu går det inte att påvisa vetenskapligt eller medicinskt att det faktiskt blir så. Men det verkar i alla fall vara som att vissa typer av utmattningar är så hårda att det går knappt att träna upp förmågorna igen. Liksom. Så jag tänker att lite i backspegeln, så du har ju olika delar som har hänt på vägen liksom, som har lett fram till där du är idag, insikter och sånt här. Liksom. Och det är nog en av dem, att det inte gick mer. Liksom.
Nej.
Det blir liksom en hård broms på något vis.
Ja, det kan man säga.
Ja. Hur är alltså i dagsläget så? Vi pratade för ett tag sedan och du hade kommit liksom till lite nya insikter och sådär. Hur fungerar det för dig idag?
Jo, men det fungerar bättre. Alltså jag blev ju bra som jag sa. Det tog ungefär 7 år och på något sätt blev jag bra, fast även om jag under de åren inte hade lärt mig så mycket. Men till slut så mådde jag ganska bra. Och då satte jag ju igång igen och körde på. För då var ju allt bra liksom. Och sen tog det... Ja, det funkade i 2-3 år och sen small det till igen. Inte lika kraftigt. Inte riktigt lika illa var det, men det var väldigt illa ändå. Så sen dess har jag tagit det ganska lugnt. Liksom. Det är snart 2 år sedan. Så nu känner jag väl att det har gått otroligt mycket fortare att ta sig tillbaka den här gången än första gången. Och det vet jag inte om det beror på att det inte blev lika kraftigt eller om jag faktiskt nu på djupet har förstått vad som krävs.
Och jag tänker att det kanske är både och.
Ja.
Det är väldigt sällan det är svart eller vitt. Men stresskänsligheten kommer du ju antagligen alltid att ha.
Mm.
Just att vissa saker kommer att få dig till att varva upp liksom, och den uppvärmningen gör grejer med både huvudet och kroppen.
Det är just det jag känner nu, men jag mår ganska bra. Men som du säger, jag är känslig. Jag liksom, som du säger, man varvar upp mycket snabbare än tidigare. Man gick in i väggen, det blir större reaktioner på mindre saker.
Ja, och det är ju att en av teorierna man kan ha där, det är ju den här HPA-axeln som vi pratat om här tidigare på podden, att det här för stadiet, den här lite lägre beredskapen, stress, den som ska då frisätta kortisol så vi får energi inför att det blir farligt, liksom ett fight or flight situation, det är den kräver mindre och för att varva upp igen liksom. Saker som tidigare inte stressade något särskilt eller som krävde någon särskild beredskap, idag är det jättesnabbt gjort liksom.
Och det är väldigt... tänker jag att det är en av de stora svårigheterna som gör att det är så svårt att ta sig ur det.
Ja.
För att det krävs så lite för att man hela tiden ska lägga på mer stress. Jo. Egentligen är det här väldigt enkelt. Jag har en kompis som har gått igenom det här som sa, men det är upp till dig själv om och hur bra du vill bli.
Mm.
Så enkelt är det liksom. Och det är ju enkelt, men sen så är det ändå på ett sätt så himla svårt.
Ja, det är det. Och alltså jag säger så här, det är inte ditt fel att du är trött.
Nej.
För att det är så mycket saker i de här situationerna som du inte har styrt över. Till exempel det här att du väljer prestation framför vila. Ja, det känns ju mer rätt där, för det är så du är upplärd. Du har väldigt små möjligheter att bromsa i det läget. Så det är inte ditt fel att du är trött. Sen är det tyvärr så att det är ditt ansvar att lösa.
Mm.
För det är din kropp, det är ditt huvud, det är din hjärna. Det är du som måste fatta besluten, men det är också så att det är dina reflexer som man måste komma ordning med då, så att inte det blir automatiskt val utav prestation bara för att det ges tillfälle.
Ja.
Och där är väl också, man säger, grunden som vi behöver komma åt.
Det känns lite som det är grunden för att kunna bli bra.
Ja.
Att man på djupet förstår.
Mm.
För om man inte förstår, då tror jag det är väldigt, väldigt svårt att bli frisk.
Ja, och det är...
tar väldigt lång tid i alla fall. Men kanske livet lugnar ner sig ändå av andra anledningar och man lyckas med lite tur bli frisk, som det kanske var för mig då. Men innan man har förstått så är det väldigt, väldigt svårt att faktiskt börja läka.
Ja, så är det ju där. Och det, när jag träffar patienter så är det inte alls ovet att man har varit påverkad så länge som du har varit. Alltså jag skulle säga det är kanske hälften av mina patienter. Inget konstigt alls, och jag hör direkt varför.
Ja.
Du har liksom hittat en bubbla där det typ har funkat, och så blivit sämre ibland, och så gått upp till neutralt och blivit sämre ibland, och så har hållit på så.
Exakt.
Men det blir sämre för att du varvar igång varje gång som det här händer.
Mm.
Och då kan du enligt min mening vara sjuk hur länge som helst.
Ja, och för mig har det blivit liksom, det är ett tufft erkännande, men för mig har det nu blivit en trygghet också. Jag vet att jag kan faktiskt påverka det här själv. Det var ju så många år när jag liksom inte förstod, och då trodde jag, men det här lever sitt eget liv. Det går upp och ner hela tiden, och fan, det blir baklag, jag fattar inte varför. Och då känner man sig så himla hjälplös också. Men när man förstår att okej, om jag gör så här, om jag är noga med det här, om jag verkligen fokuserar på återhämtning och inte lägga på belastning, då blir det sakta bättre över tid. Då får man någon slags en trygghet i det i alla fall.
Och det tror jag det där är liksom nyckeln. Om jag är tvungen att koka ner fonden som jag gör, så är det nog precis just dit som merparten av mina samtal är på väg liksom.
Mm.
Att på olika sätt så ska vi ska mejsla fram insikten att du styr själv. Vissa saker är svåra att styra över, men det går med rätt hjälp och rätt verktyg. Och kanske också strategi för hur vi ska göra till vardags. Liksom, för att kunna ha kvar energin i början innan vi lär oss att styra själva. Liksom. Men det är just den insikten att ja, det här är ingenting som lever sitt eget liv. Det känns så, det ser ut så, det verkar så. Men i själva verket så finns det en person bakom allt det här trötta, svåra, tunga, jobbiga som faktiskt kan ta ett annat beslut under rätt förutsättningar. Mm. Och i början så krävs det ganska mycket för att det ska vara rätt förutsättningar. Men på sikt så blir det fler tillfällen som är lättare att fatta besluten i. Och det behöver inte vara perfekta förutsättningar. Utan det räcker att man vittrar liksom att nu är det på gång. Bara nej, handbroms, jag ska inte göra det här.
Nej. Nej, och jag gav ju mig själv de första åren, många år. Jag gav mig själv säkert 100 bakslag av varierande grad innan jag förstod att fan, det är ju jag som skapar det här. Alltså det tog flera år innan jag förstod. Jag tänkte så länge, men det är så här. Jag mår lite bättre några veckor och sen blir det sämre. Jag trodde att det var så det funkar till slut innan jag såg att vänta lite nu. Det är ju jag som skapar det här. Det är jag som skapar de här bakslagen om och om igen.
Ja.
Och jag kan nästan skratta åt mig själv att det tog så lång tid innan jag förstod det. För nu är det så tydligt.
Ja, och där är jag lika säker som det jag sa tidigare. Det var aldrig ditt fel. För du, ja, det är ju du som agerar. Det är du som inte säger nej när det ska vara nej. Och så vidare. Men det finns ju så mycket mer bakom de här besluten och bakom de här uttrycken. Att man har liksom ingen chans. Och dessutom så är du ju trött då. Så då ska den här insikten och de här grejerna, de här, alltså funktionerna ska fungera även under jättestor trötthet.
Mm.
Och där är också ett problem. Liksom. Hur ska vi kunna fatta de här besluten i den här ordningen när jag är så pangtrött att klockorna stannar? Liksom.
Mm.
Det går inte.
Nej.
Det är
glad när det känns lite bättre. Man kastas mellan hopp och förtvivlan. Och ja. När det blir bättre då blir man så glad. Och ja, nu är det på väg att bli bättre. Och sen så går det allt från dagar till veckor.
Ja.
Och så med bakslaget. Och då ligger man där och är precis tvärtom i psyket. Liksom man tänker, det här kommer aldrig bli bra. Var det ens bättre? Inbillar jag mig bara att det var bättre?
Att när det blir där insikten av att det har blivit som det har blivit igen. Liksom, är ju väldigt viktig för hela grejen. Och ibland så behöver man de här smällarna. Men jag tänker så här att man måste också göra någonting med smällen.
Ja.
När den väl har kommit så inte bara köpa läget att det har hänt. Utan ta reda på varför det har hänt och vad ska jag göra för att det inte ska bli så senare. Och det här är ju alltså den absolut svåraste perioden under rehabiliteringen.
Mm.
Det är när det blir bättre.
Mm.
För att då kommer jag liksom att byta roll till att bli en handbroms istället för att bli en gaspedal med fokus på återhämtning och sådär va. För det är där de allra flesta smäller. Och det funkar inte att smälla om igen. Utan vi måste ha liksom marginaler. Vi måste ha marginaler för att kunna utsättas för vardagens press. Korta stunder liksom.
Ja, man måste bygga upp en buffert också liksom under lång tid. Och det är ju, jag kan berätta en rolig historia också. Jag sa att det tog många, många år innan jag förstod att jag skapade de här bakslagen själv. Men det tog nog nästan ett år innan jag ens förstod att jag var utmattad.
Ja.
Du vet, i början jag åkte runt till doktorer och jag ville bara ha ett piller eller en spruta som kunde ta bort det här. Så jag skulle bli frisk och kunna köra på. Jag trodde men jag har fått någon infektion eller jag har blivit mentalt sjuk. Du vet, när det började var jag inne på, då var jag hos på sommaren där, då var jag hos min frus föräldrar nere på västkusten och det bara brakade fullständigt. Så jag åkte in på natten till Sahlgrenska och jag visste inte vart jag skulle liksom och de skickade mig till psykakuten.
Ja.
Jag bara, mitt i natten vet du, och herregud, då kände man sig riktigt knäpp.
Ja.
De frågar, jag vet att doktorn där frågar, har du stressat mycket på sista tiden när jag hade kontakt med mina symptom? Och jag satt så här och jag funderade och jag sa nej.
Jag
stressar inte så mycket, och jag menade det helt ärligt. Ja. Så lite förstod jag.
Ja.
Och jag skulle träffa någon superdoktor i San Francisco, så jag åkte dit i 3 månader när jag var som sämst. Och jag fick liksom, jag fick nog 10-20 sprutor i rumpan med vitaminer och mineraler varje dag, och han skulle fixa det här, och jag trodde så hårt på det.
Ja.
Men sen sa han en gång, nej men du måste få igång hormonsystemet, du ska gå till gymmet och köra hård styrketräning, sa han.
Mm.
Och jag kände någonstans, nej men är du säker på det? Men ja, jag litar på han liksom. Så jag tog väl mig till gymmet, inte hur jag tog mig dit knappt. Men jag började, du vet, tunga knäböj, chins. Jag körde in i helvete. Och jag fick ett sånt bakslag. Så jag låg där i en månad och kom inte utanför dörren av det passet bara liksom.
Du fattar.
Man har gjort så mycket dumma grejer för att man inte förstod. Men ja, hur ska man förstå, tänker jag?
Du har ju också en problemlösande copingstrategi liksom, så att du vill ju hantera det här och du vill ju att det ska försvinna, och det har du gjort genom att prestera, och då presterar du även i rehaben på många sätt, va? Fast i själva verket så är det ju helhetsbilden som är lösningen. Det finns inga enhörningar i detta.
Nej.
Och letar man efter det så kommer du att leta, du kommer att få leta liksom. Så det är inget alls konstigt så. Det där är ett jättevanligt fenomen.
Jag berättade för dig här innan vi började om min kompis som har hjälpt mig mycket, som har gått igenom det här, som sa att han höll på precis som jag. Det tog 4 år för honom, och det var bakslag, och det var att prova att jobba, och det var bakslag fram och tillbaka. Och han bara, nej men jag vaknade upp en dag i ett bakslag efter 4 år och fick nog.
Mm.
Han slutade jobba, hade lite besparingar, flyttade ut till sin stuga på landet i skogen och bodde där ett år, och han blev helt frisk ett år. Och han förklarade för mig, ja, men han sa, du får ungefär 1 krona varje dag av kroppen i energi. Du får inte göra av med den kronan, för då är du på noll, då blir du inte frisk. Du ska helst göra av med ingenting, men ibland så gör du av med 10 öre eller 50 öre eller någonting. Men du ska spara så mycket du kan till nästa dag. Och nästa dag får du 1 krona till. Och till slut har du byggt upp 100 kronor på kontot. Mm. Och då vet du, ja då får du lite ränta på ränta, och sen så går det lite snabbare. Men det viktigaste är att du fortsätter att spara den där kronan.
Ja.
Och han säger, det var nog 10 år sedan han blev frisk nu. Han säger, jag fortsätter fortfarande att spara stor del av den där kronan.
Ja, det är ju så. Det är ju energi i slutet på dagen kvar liksom, som är lösningen. Och det är ju också det som allt handlar om rent terapeutiskt. Hur ska vi kunna göra det här? Och vad är det som tar energi? Och ibland är det ju saker på insidan som tar energi.
Mm.
För att det känns på vissa sätt. Man tänker på vissa sätt. Och det tar utav den här kronan liksom.
Mm. Mm.
Och ibland är det omgivningen, ibland är det liksom ett förhållande, ibland är det arbetet, ibland är det någonting man tänker på från förr. Och det är ju det som är hela grejen där, va?
Tyvärr kommer ju livet emellan.
Ja, det pausar ju tyvärr inte bara för att vi hade behövt det.
Nej, det är ju inte som en fysisk skada på det, även om... Alltså, bryter du benet, ja då kan du gipsa det, och sen så spelar det ingen roll om du jobbar, för du vilar benet och det läker.
Ja.
Men det här funkar på lite annat sätt. Men samtidigt, det har jag sagt flera gånger, man kallar det psykisk ohälsa.
Mm.
Och jag kan tycka att det är lite synd ibland, för det blir lite stigmatiserat. Jag känner så här, men det här var så fysiskt för mig.
Mm.
Det var inte psykiskt, alltså det var hela kroppen.
Mm.
Man delar upp huvudet med kroppen liksom.
Ja.
Men det var ingen mer psykisk åkomma än det var en fysisk för mig.
Mm. Och det är ju det här som är problemet då. För vissa så blir det väldigt fysiskt att symptomen yttrar sig i kroppen. Ja. Och andra har ju inte ett symptom i kroppen, men allting sitter i huvudet.
Ja, okej.
Och någon tredje har både och. Någon fjärde har, det börjar i huvudet, sen går det över till kroppen, och då försvinner liksom huvudets besvär fast kroppen är fortfarande drabbad. Alltså hjärnan styr allt. Och är den påverkad på olika sätt så kommer det ju att ha konsekvenser på olika sätt också. Så det är inte antingen eller.
Nej.
Men tyvärr är det ju så inom sjukvården. Man delar ju upp kroppen över och under halsen i princip.
Ja, ja, precis.
Har du problem över halsen så får du gå till en fabrodoktor. Har du problem under halsen så får du gå till en annan fabrodoktor.
Ja.
Men när det är över halsen, drabbar det under halsen, så vet de inte riktigt vad de ska göra.
Nej, jag har inte fått någon hjälp. Alltså jag har ju varit till otaliga doktorer under de här åren liksom, och jag har egentligen inte fått någon hjälp av någon mer än det enda alla säger är här, du skriver ut antidepressiva.
Ja.
Och det är så att i perioder, men det har inte gjort någon som helst skillnad för mig alls.
Nej, och det är ofta så, det finns ett argument som de använder att det kan ge energi, men jag har fortfarande inte varit med om det.
Nej, okay.
Faktiskt. Så jag vet inte vart den informationen kommer ifrån. Och dessutom så är människor väldigt obenägna att ta de medicinerna eftersom de inte är deprimerade. Så att det finns massa svårigheter. Men alltså, sjukvården är ju så resurssvag. Den är ju nedmonterad under så många år. Att det finns inga möjligheter att ta hand om helhetsperspektiv. Utan man släcker bränder och så behöver man in nästa gubbe liksom.
Mm.
Och så är det så man gör. Därför så är det ju väldigt vanligt att folk söker sig utåt liksom, eller information typ som genom en podd eller sådär, och faktiskt får hjälp.
Den bästa hjälpen jag har fått från någon eller från några, de jag har fått riktig hjälp av, det är av sådana som har gått igenom det själv.
Mm.
Du kan inte som doktor, även om du har läst allt och pluggat och förstår allt, så vet du inte riktigt vad du pratar om förrän du själv har varit igenom det här.
Nej. Ja, det är ju tyvärr så. Men det är väl någonting som hänger, alltså, är överlag inom sjukvården. Och det kommer att fortsätta vara så. För att det kommer inte vara så att läkarna har haft sjukdomen och sen liksom, de testar inte den först.
Nej.
Så det kommer ju finnas en skillnad i erfarenheten, så att säga. Men när det handlar om en sån här helhetsbild så blir det ju ännu svårare.
Mm.
För det här hade verkligen behövts liksom. Men samtidigt så kan man tänka så här, att om de bara hade lyssnat på patienten,
ja.
Många utav dem, inte alla, absolut inte alla, men många utav dem, hade de bara lyssnat in patienten och hört vad de har sagt,
mm.
och hur just de har det, så hade de hittat röda trådar.
Ja.
För om jag kan göra det här, ja. Så ska en annan person också kunna göra det.
Man tycker ju det.
Ja.
Men det är som du säger, det är många. Jag känner ju fler när man börjar öppna upp sig och prata. Inte så många pratar om det här, men när man själv, jag har inget problem. Så jag har liksom pratat om det, jag har skrivit en bok och jag har gjort ett sommarprogram om det. Så jag har inget problem längre att prata om det. Jag hade det första åren, absolut. Mm. Jag förstår att man kan ha det. Men jag märker ju att när man själv öppnar upp sig, hur otroligt många det är. Som nästan var och varannan person säger, jag har också varit med om det där. Ja. Jag har också... Det är så vanligt så att det är skrämmande. Ja.
Och jag säger det till mina patienter nu som inte vill prata om det här typ på jobbet och sådär. Alltså det är gammalt, för folk mår så jävla dåligt nu att antingen så har de det själva, har haft det, känner igen sig i detta, eller har någon i sin absolut närmsta omgivning som har det. Du behöver inte vara orolig för att det här ska liksom falla i någon konstig jord.
Nej.
För alla, nu är det på de nivåerna liksom, och det säger ju siffrorna också statistiskt att det här är kaos alltså.
Mm.
Det ser jag både på lyssnare i podden och på Instagram och liksom hur mycket folk som är in i patientväg och liknande. Det har aldrig varit sämre liksom, och det är så stora volymer människor som har problem med detta nu att man kan bara lyfta på det locket så kommer du märka hur många som har runt omkring sig liksom.
Ja.
Men du, jag tänker vi ska avrunda för våra lyssnare idag.
Ja.
Jättegött att du ville vara med. Jag tänker så här att vi kanske ska hitta ett uppföljande avsnitt så småningom här. Jag tror att det finns väldigt mycket att prata om med hela din upplevelse där som är jätteintressant.
Ja.
Om du fick bara välja en grej att skicka med lyssnarna.
Oj, ja, jag kan ju bara prata om de är i samma situation som jag har varit i, så ta det här på allvar. Och det kanske känns, tro inte att du är bra bara för att det känns bra helt plötsligt en dag. Var medveten om att det här kommer ta tid, men det funkar. Men det är upp till dig själv. Och ju snabbare du förstår det, ju snabbare kommer det också bli bättre.
Mm. Det tycker jag är en jättebra avrundning. Och det är ju svårt så att säga. Och det här är tankar som man måste jobba med kontinuerligt. Men, ja. Men det är fullt möjligt alltså. Det är fullt möjligt. Det finns inga sådana här situationer som måste vara för evigt.
Nej.
Det,
hur då man än mår? För jag vet när man ligger där och vet inte hur man ska orka ta sig igenom dagen. Man räknar varje minut känns som en timme. Och man tänker att det är helt kört. Så kan det bli bättre. För om jag kunde bli bättre, ja men då kan alla bli bättre. För jag var, nu låter det som att jag tycker synd om mig själv här. Men jag var så fruktansvärt dålig.
Ja.
För att jag visste inte, alltså ett år visste jag inte. Jag led mig igenom dagarna liksom.
Mm. Jag säger också det, att det finns liksom inga sådana här situationer som måste vara för evigt.
Nej.
De gångerna som trötthet och sånt är permanent, då pratar vi mer om hjärnskador faktiskt, traumatiska hjärnskador, bilolyckor eller neurologiska sjukdomar och sånt. Och det är inte detta liksom. Det går att förändra.
Och det är positivt.
Ja, väldigt positivt. Skitbra Robin. Du, vi hörs längre fram tänker jag.
Det gör vi. Tack
Björn. Och så synkar vi så. Så ja. Får du ha en jättegod dag. Så säger vi också så till lyssnarna. Är det så att man vill läsa mer om de här sakerna så är det bjornrudman.se ganska bra ställe. Där kopplar vi nästan alltid en artikel till poddavsnittet sådär, om lite det vi pratar om och så vidare. Så dela gärna podden vidare till folk som ni tror behöver höra detta. För jag tror att det är många som kan känna igen sig i din situation där, Robin. Då gör vi så. Får ni ha det gött allihopa. Ha det gott. Hej.